Sveriges Radio.
Det är ju ungefär som att vinna en Oscar. Och sen måste du vinna den där Oscarn varje år för bästa manliga roll. Där är inte så lätt liksom.
Dubai, metropolen i Förenade Arabemiraten. Staden känd för sina glänsande skyskrapor, rena gator, infinity pooler, mjuka sandstränder och många takterrasser. Från världens högsta byggnad Burj Khalifa kan man se ut över ett annat av stadens landmärken. En konstgjord ö i form av en stor palm. Längst ut på Palm Jumeirah, 5 kilometer ut i havet vid palmens krona, ligger det enorma lyxhotellet Atlantis. Det är här som stjärnkocken Björn Franzén ska öppna det han beskriver som sista avknoppningen till Michelin-restaurangen Franzén. Franzén har redan lyckats med att skapa 2 restauranger med 3 stjärnor. Men han nöjer sig inte med det. När han nu öppnar FZN i Dubai är målet att få 3 stjärnor även här. Men öppningen har dragit ut på tiden. Ägarna var inte nöjda med inredningen. Allt fick göras om från grunden. Och samtidigt kämpar Björn Franzén hårt varje dag för att behålla sina redan dyrt förvärvade stjärnor. Att få en stjärna är stort. Att tappa en stjärna är att falla. Det här är Petri Idé om stjärnkocken Björn Franzén.
Jag hade liksom inget matintresse. Jag var mer intresserad av typ att käka liksom 17 rostade mackor till middag än att äta mat.
From Stockholm in Sweden we find Franzén.
Han driver ett krogimperium och Sveriges första och enda restaurang med 3 stjärnor i Michelinguiden.
Ja, men det är som att slänga på ett vedträff och brasa, det flammar till. Det är extremt roligt.
Och smaka, 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 smaka.
Bara ska mot sitt mål till varje pris. Och det kostar säkert lite offer längs vägen, men det tycker jag nog att det är värt.
Vägen till gastronomitoppen har inte varit någon räkmacka.
Det måste vara perfekt hela tiden. Varje rätt till varje gäst i varje moment.
Och kampen för att hålla sig kvar bland världens bästa restauranger är konstant.
Så är det värt det då? En perfekt halstrad anklever. Jag vet inte.
Ett litet misstag, det blir ju jordens drama liksom här.
Och jag heter Wendela Lundberg. Det är tidig förmiddag och på den lilla bakgatan i centrala Stockholm råder lugn. Trots att det bara är ett stenkast från centralstationen och Drottninggatan. Här reser sig en hög port i glas och trä. Dörrglaset är tonat i svart. Det ger en känsla av elegans, lyx och diskretion. Bakom den träklädda entrén på Klara Norra Kyrkogata finns restaurang Franzén.
Ja hej, det var Sally Henriksson här. Jag ska träffa Björn.
Sveriges enda med 3 stjärnor i Michelinguiden.
Tack, tack så mycket. Hej.
En bil bromsar in och stannar mitt emot porten. Ur kliver en välklädd man med ljusa byxor, pikétröja och en stickad tröja knuten över axlarna.
Jag skulle komma ner och släppa in mig här.
Ja. Jag vill boka bord.
Du vill boka bord?
Ja. Det är så jäkla jobbigt att boka bord, ska jag säga.
Är det inte så att man måste hänga på låset när borden
släpps? Alltså det är, ska jag säga, lätt förnedrande.
Tycker du det?
Ja. Ja, faktiskt.
Ja.
Jag har gett bort några presentkort till och jag har själv försökt boka.
Den här mannen som pratar om att det är förnedrande att försöka boka bord har alltså åkt till restaurangen utanför deras ordinarie öppettider för att försöka hitta någon att boka ett bord hos.
Petri Sala Henriksson är den som har gjort det här avsnittet och intervjuat Björn Franzén och alltså den som möter mannen på gatan.
Och han går liksom med mig in och frågar den som tar emot mig om han kan hjälpa honom med det här. Eller hur sjutton han ska bära sig åt för att få ett bord innan de här presentkorten brinner inne.
Men någon bordsbokning blir det inte. Inte den här dagen i alla fall.
Vi är ju fullbokade hela tiden och det gäller liksom alla.
Det här är Björn Fransén, avsnittets huvudperson.
Metallica var i Stockholm för något år sedan eller under två och de ville ha bord. Jag är stort Metallica-fan. Men nej, sorry guys, alltså, det är fullt. Men ni kan ställa in. Nej, ni kan inte ställa in. De borde bli jättekonstiga för alla andra. Oavsett om man är Metallica-kungen eller liksom Barbara från Spånga. Är det fullt?
Vart ska jag sitta?
Men jag tänker att vi kanske sitter som antingen här eller där. Det beror på. När jag gör intervjuerna med Björn så är vi mest på den våningen som kallas provköket, som är en hel våning med ett kök där de arbetar fram nya rätter och ett stort matbord, men också en lounge-del som är lite som en hotellobby till ett boutiquehotell med färgglada soffor och fåtöljer och sittpuffar och lite fina böcker och konst. Men vi är också runt lite i restaurangen.
I köket är det full aktivitet. Ett tiotal kockar arbetar med att förbereda inför dagens lunch och middag.
Varje dag klockan 11 så har cheferna en dragning med personalen.
I think do we need to have a little bit of a smoother way when we give the repass of the waffle. Don't just go up there and force the guest to take it. It looks a little bit weird when we're just rushing it out.
Om vilka det som kommer den här dagen, om det är någon som fyller år eller någonting sånt, och också om det är någonting som har gått bra eller mindre bra.
Efter dragningen tar Björn en av cheferna åt sidan. Han har fått höra att en del i personalen är missnöjda med schemat. För ett par år sedan tog Fransén det för krogvärlden ovanliga beslutet att stänga restaurangen på lördagar för att personalen skulle få lite ledigt på helgen.
Det är en kombination av känslor. Jag blir ju förbannad. Jag blir besviken. Därför att så här, har de inte sett vad som pågår där ute med lågkonjunkturen? Jävligt många av mina kollegor är liksom på ruinens brant efter den här sommaren. Om man måste jobba en eller två lördagar om året och jag har valt att stänga alla helger, att det ens är en diskussion.
Nu är en del i personalen missnöjda med att de förväntas jobba vissa lördagar i alla fall.
För mig låter det helt otroligt. Och nummer två så undrar jag ju, är det någonting vi i management har missat att kommunicera? För mig låter det som en icke-fråga om man kommunicerar på rätt sätt. Men ja, då tar vi det på måndag och så ska jag försöka hålla mitt humör fram till måndag.
Björn Fransén rör sig vidare i byggnaden. Snackar med olika medarbetare om olika problem. Trasiga stolar, ska de lagas eller slingas? Ett krånglande bokningssystem och en ny efterrättsansvarig i Dubai.
Hon vet ju också vad hon kan lägga där. Hon jobbar ju med det varje dag.
Hans restaurangimperium har snart 9 restauranger i 6 olika länder. En av dem är ett brasseri högst upp i lyxvaruhuset Harrods i London. En annan, den 3-stjärniga, sen i Singapore. Men så här har det förstås inte alltid varit för Björn Fransén. Strävan mot stjärnorna har varit kantad av svett, smärta och uppoffringar. Hans historia börjar 3 mil norr om Klara Norra Kyrkogata i Upplands Väsby en januaridag 1977.
Det är då som Björn Fransén föds. Hans mamma Ann-Sofie, hon jobbar på Brädgård och pappa Kent är bilmekaniker. Och så får han också 2 yngre syskon.
Nej, men jag tycker att jag hade en bra uppväxt på det sättet. En väldigt liksom på många sätt närvarande morsa. Som har pepprat det med självförtroende. Mm. Så att det är så här, men en vanlig liksom svenne uppväxt liksom, så här, född på 70-talet, ja, såklart föräldrarna skilda, det var väldigt vanligt.
Den Björn vi möter idag är ganska lång, 47 år och klädd i en välsittande ljus linnekostym, t-shirt och mocka loafers.
Och mina syskon är liksom 10 år yngre, så att jag hade liksom kommit så långt innan de kom till världen. Men mycket kompisar, ser inte tillbaka på den barndomen som något jobbigt direkt, liksom. Absolut inte.
Som ung präglas hans tillvaro av fotboll, fotboll och fotboll.
Nej, men det var sport för hela liksom hela slanten. Jag spelade fotboll från väldigt ung ålder, och sen när jag skulle börja i 8:an i högstadiet så blev jag erbjuden att börja spela med AIK. Och då var det ju liksom en elitsatsning på fotbollen. Det var fotboll 6 eller 7 dagar i veckan. Så jag satt ju och pendlade från Upplands Väsby till Solna varje dag. Och gjorde alla läxor och allting på det där jävla pendeltåget. Man levde ju i princip på det. Och sen när i högstadiet så var det från Väsby till Märsta, från Märsta till Solna, från Solna till Väsby och sen buss hem liksom. Så att så var det 5 dagar i veckan.
Björn är envis och har stora drömmar redan som barn. Han ska bli bäst. Men så händer något som sätter punkt för hans planerade fotbollskarriär. Hans medfödda hjärtfel gör sig allt oftare påmint. Pulsen går ibland upp till 230 slag i minuten. Och Björn måste lägga sig ner eller sätta sig på bänken under såväl träningar som matcher. AIK ger honom beskedet att hjärtfelet måste åtgärdas om han någonsin ska vara aktuell för A-laget. 19 år gammal lägger sig Björn på operationsbordet.
Man är inte nersövd utan man är bedövad, och så går man in med liksom en kamera eller en ljumsken och sen ett lödverktyg i nyckelbenet, eller om det var tvärtom, jag minns inte. Och så ska de där mötas i mitten, och det tog liksom 3-4 timmar att komma dit. Och sen minns jag bara att läkaren säger avbryt, jag måste prata med patienten.
Läkaren säger till Björn att det extra hålet han har i hjärtat ligger närmare det centrala nervsystemet än vad de trodde. Det gör att risken är 1 på 100 att operationen misslyckas. Och Björn kommer då behöva leva med en pacemaker för resten av livet.
Så att, hur vill du göra? Och där ligger jag liksom 18 eller 19 år gammal, eller vad är man, 19-20 någonting. Pacemaker, jag kunde ingenting om det. Och jag kom på att jag tänkte så här, 1 av 100, inte så jävla bra åt sig. Alltså. 1 av 1000, okej, okay, men kör. Men 1 av 100 var ju så här, nej. Nej, avbryt. Jag tyckte oddsen var för dåliga, det här vill inte jag göra.
Operationen avbryts. När Björn återhämtar sig står han inför ett nytt val. Att gå ner någon division eller två för att kunna fortsätta spela, trots att hjärtfelet gör att han inte kan spela på topp. Eller lägga av.
Det var ju bara lägga ner, kände jag. Måste göra något annat.
Man skulle kunna säga att det är nu som Björn ger sig in i gastronomins värld. Men egentligen börjar det kapitlet i hans liv tidigare än så.
Jag hade liksom inget matintresse. Jag var mer intresserad av typ att käka liksom 17 rostade mackor till middag än att äta mat.
Men så är det någonting som händer. Det finns en story om en biff som Björn Franzén pratar om i stort sett varje intervju. Men jag tycker ändå att vi tar den här också. Och den utspelar sig när han är ungefär 12-13 år.
Min bästa kompis på den tiden, hans föräldrar ägde en fransk kvarterskrog in i Stockholm. Och vi hade varit på bio, jag och han, och gick dit och åt. Och jag fick en så här grillad lövbiff med så här perfekt krispiga pommes frites. En hemgjord bearnaisesås för första gången och en tomat- och rödlökssallad. Och så åt jag det där, och det var en sån jävla halleluja upplevelse. Det var så fruktansvärt gott. Så jag tänkte ju där då att alltså, jag måste ju bli kock, så jag lär mig att laga det här. För då kan jag äta det varje dag. Och då bestämde jag mig för att jag skulle gå då hotell- och restauranglinjen sen i gymnasiet.
Med hotell- och restaurangutbildningen i bagaget är det alltså inte så konstigt att det blir just krogvärlden som Björn ges in i. När han är lite vilsen efter att ha grusat fotbollskarriären och muckat från lumpen träffar Björn en gammal klasskompis som tipsar om krogen Edsbacka. Det är en anrik gammal restaurang i ett stort vitt stenhus intill Edsviken norr om Stockholm som vid den här tiden har en stjärna i Michelinguiden. Björn hör av sig och frågar om han får jobba gratis där som lärling.
Det var ju liksom en ny värld som öppnade sig. Där jag kände att nu har jag hamnat rätt. Det här är ju grejen. Och jobba på stjärnkrog, det hade jag aldrig gjort förut.
Redan under praktiken på Edsbacka börjar Björn att drömma större drömmar. Han vill utomlands och bestämmer sig för att ta sikte mot London. Och för att krydda sitt CV.
Så jag skrev helt enkelt ett CV sen. Som jag förfalskade i på det sättet att jag skrev att jag hade varit liksom en anställd kock, inte elev. På engelska, och sen så skickade jag det till en massa stjärnkrogar i England. Och fick jobb liksom.
Under några år arbetar Björn Fransén på olika restauranger i Bath, Paris och London. Alla har två eller tre stjärnor i den berömda Michelinguiden.
Good evening everyone. Tervetuloa. Välkommen. Bienvenue.
Hugo Renberg är redaktör för Svenska Dagbladets bilaga Perfect Guide och har följt restaurangbranschen under många år.
Det är ett gammalt franskt däckföretag som för länge sedan hittade på en guide till de bästa restaurangerna. Gissa att det började i Frankrike, men nu är det ju över precis hela världen. Det åker runt massa hemliga testagenter över hela världens finkrogar, och så provar i smyg, och sen i slutändan så kommer ut en guide som betyder allting för krögare, i alla fall krögare med höga ambitioner.
En stjärna, det betyder att det är en mycket bra restaurang i sin kategori. Två stjärnor, då är det en utomordentlig matlagning som är värt en omväg, och tre stjärnor, då är det ett exceptionellt bra kök värt en egen resa.
Hugo Renberg igen.
Den har ju stort inflytande för den har så stort medialt genomslag. Tidningar, tv-kanaler och sajter älskar ju att skriva om just när stjärnorna kommer. Och de som följer den här tycker att det är jätteroligt att gå på den som har hoppat upp ett snäpp. Om du går från en till två eller allra helst upp till trestjärnigt. Så att det, jag antar att det blir oerhört mycket pengar i att få tre stjärnor. Sen å andra sidan kan det ju vara ett helvete för den som tappar sina stjärnor. Det finns ju massa exempel på det. Om du har varit där uppe på toppen och så är de här smygagenterna, och så helt plötsligt trillar du ner några pinnhål. Dels för krögaregot, men också att då slutar ju folk komma dit.
I'm gonna go fucking ballistic. Get a grip!
Oh dear.
Raj! Come here you. It's raw. It's fucking raw.
En av krogarna Björn Fransén jobbar på under 90-talet drivs av kocken Gordon Ramsay, världskänd för sin mat och sitt humör.
What is that? Huh? It's like Barbie's vomit. It's like purple snot.
Gordon är ju minst sagt ganska intensiv. Han är som på tv. När han med sitt humör så är han i verkligheten också. Så att det är en ganska tuff miljö att befinna sig i 17-18 timmar om dagen. Milt uttryckt kan man säga. Men väldigt bra mat, jag lärde mig mycket.
Björn Fransén blir allt mer på det klara med att det är just på stjärnkrogar som han vill vara. Han lockas av miljön där det är fullt fokus hela tiden. Ordning och reda, rent och fint. Han drivs också av att veta att deras arbete rankas och värderas. Och i tävlingsmomentet är jakten på att få eller behålla en stjärna.
Björn Fransén är ju en gammal kompis som jag väl har följt ända sedan han startade sin första restaurang i Stockholm. Sådär. Och vi har väl blivit lite vänner genom åren och rest ihop och så här.
Författaren Måns Kallentoft är också mångårig matskribent, tidigare krogrecensent, stjärnkrogs konnässör, och har skrivit flera böcker om fine dining-kulturen.
Som person är han, skulle jag vilja säga att Björn är, han är väldigt driven. Han är född med ett smaksinne som är absolut mänsklig världsklass, skulle jag säga. Jag har träffat lite kockar genom åren som har det där smaksinnet, och de är inte många. Han är strukturerad och passionerad också. Gjort hundåren kan man väl säga. där man lär sig vad det där yrket innebär på högsta nivå.
Men livet i ett stjärnkrogskök i England på 90-talet är också en minst sagt slitig tillvaro, talang eller ej. Det är inte sällan som någon blir utskälld. Det händer att Björn blir brännmärkt för att han gjort något misstag. Och i ett av köken blir han vittne till hur en kock får ett knivstick i armen av kökschefen. Hela händelsen tystas ner med pengar. Svårast av allt är att hantera den dagliga stressen, pressen och sömnbristen.
Man satt liksom inte ner och åt, utan alla var så stressade hela tiden för att hinna klart med förberedelserna för kvällen. Så man stod upp och åt samtidigt som man liksom stod och förberedde. Ibland fick man tag i bestick, ibland inte. Då åt man liksom med händerna. Jag kommer ihåg vissa dagar var det så här ris med paprikaskal som var personalmaten. Och sen började middagen vid 7. Och så körde man middagsservice fram till 12. Och sen så förberedde man lite till inför dagen efter för att hinna med. Städa ner, slutade kanske 1:30, 2. Tunnelbanan slutade gå, så det var nattbuss hem. Och man kände sig jävla dåligt, så man kunde liksom inte bo centralt i London där krogen låg. Så man kom väl hem där då vi strax efter någonstans 2:15, 2:30, 3. Och sen gå och lägga sig och sova och sen upp 5:30, 5:45 igen. Och så var det måndag till lördag och så var man ledig söndagarna. Och då sov man ofta till typ så här 2:00, 3:00, för man var ju helt färdig.
Sista tiden i London är Björn nära att gå in i väggen. Men vill man bli bäst måste man också göra sina timmar, resonerar han. Och kämpa vidare ett tag till.
Man blev ju mentalt stark liksom av det. Att man liksom stod ut och det blev liksom som ett krig mellan kockarna. Vem som pallade och stannade längst. Alltså de flesta stannade ju kanske 7-8 månader. Sen var man ju liksom helt nerkörd. Sönderjobbad. Undernärig. Så sliten. Helt enkelt. Så ibland tog man ju genvägar. För det var så här, men nu vart det sent idag. Det är fan ingen idé att jag åker hem. Det var ju flera gånger i veckan som flertalet kockar som bodde lite längre bort då. Man sov ju över i köket. Man la sig på bänkarna och slagga liksom för att tjäna tid. Man bullade upp där med liksom lite förkläden och sånt som kudde. Sen var det bara lägga sig.
Björn tolererar den hårda tillvaron med hjälp av, eller kanske tack vare, sin starka tävlingsinstinkt.
Innan det så var det liksom fotboll på hög nivå och där var det mycket löpning och pannben och liksom tävlingsinstinkt och så vidare. Och det där liksom, det hade man nytta av när man gick in i en sån tävlingsinriktad miljö som ett trestjärnigt kök. Så att jag har liksom alltid varit i någon sån sorts tävlingsbubbla eller liksom, ska man göra något hur man gör det på högsta nivå, annars kan man skita i det liksom.
Det händer ju att kockar, precis som andra som jobbar väldigt hårt och vill prestera på topp, tar droger för att orka med. Och jag frågade såklart Björn om det är någonting som han har använt sig av.
Jag har aldrig gjort det, men jag vet ju att det var kockar som för att orka körde liksom cola. Och jag vet att så här, innan service ibland så var det vissa kockar som rökte på för att bli lugna. För att de var så nervösa innan vi skulle öppna och liksom service började. Men snuset funkade bra för mig. Gör tyvärr än idag. Det tar bort hunger och det var bara att köra liksom.
Medan Björn har slitit i London har också den svenska gastronomin tagit kliv framåt. En utveckling som pågår under decennier från landet Brunsås till fler och fler innovativa restauranger och finkrogar. Det är en utveckling som Björn själv ska komma att bli ledande i. Vi hör Hugo Renberg igen.
Någon startpunkt kanske är Tore Wretman för länge sedan som tog oss ur liksom det värsta gastronomiska bakgården och bort från Brunsåsen och tog in lite franskt Och sen har det liksom fortsatt med olika som har banat väg. Erik Videgård var viktig, Mattias Dahlgren jätteviktig, Björn Fransén. Alla de här har flyttat fram positionerna hela tiden för vad en bra svensk restaurang ska vara.
Det är inte bara smakerna som har förädlats på de svenska finrestaurangerna, utan också att det numera är en helhetsupplevelse där lokalen, inredningen, maten, drycken och servicen samspelar. Och där maten många gånger presenteras i form av små konstverk. Måns Kallentoft.
Den här ritualen, den är ju så lik oavsett om det är på ett trestjärnigt palats i Paris med vita dukar och frackar. Och de häller upp en perfekt borgong i glaset åt det som de har kört på vinlistan. Så är det ju ritual att sätta sig på en plaststol i en gränd i Bangkok. Och de kommer och häller upp öl på i glaset som är fullt med is. De liknar varandra väldigt mycket, fast det är bara fullkomligt olika miljöer. En enormt fin dans som man gör tillsammans. Det är där jag alltid älskar, tror jag.
Under sin andra period på Edsbacka krog, när han gjort comeback i Stockholm, lär Björn känna kollegan Daniel Lindeberg. De har båda stora drömmar och ambitioner och börjar snart skissa på en restaurang. Det som börjar som fantasier ska snart bli verklighet.
När Björn och Daniel börjar det här arbetet med att öppna restaurangen så startar de också en blogg. Och den får det ganska så kaxiga namnet Bakom kulisserna på en stjärnkrog. Och det är ju så att då har de inga stjärnor, utan det är ju någonting de bara har bestämt sig för att det ska de ha.
När Fransén Lindeberg öppnar i Gamla stan 2008 blir restaurangen en succé. Med den ena recensionen mer hyllande än den andra.
Vi satte den i krysset direkt, kan man säga. Det blev ju en superstart.
På knappt 2 år får Fransén Lindeberg inte bara en stjärna i Guide Michelin, utan 2. Konceptet är en experimentell 20-rätters meny där det serveras allt från kalvbräss med lakritsluft till grishuvud, ren penis och friterad vitmossa. Degen jäser på bordet, smöret kärnas framför gästerna. Nu snurrar hjulen fortare än någonsin.
Det hände ju väldigt mycket på väldigt kort tid. Alltså på typ 20 månader så gick vi från att ingen visste vilka vi var tills att vi hade 2 stjärnor och var liksom den hetaste restaurangen att hålla ögonen på i hela världen. Vi hade köpt lokalen mitt emot och gjorde ett bageri i som Daniel stod och jobbade i. Och jag rockade restaurangen. Och sen så köpte vi loss en jättestor lokal till som låg mitt emot, som vi skulle göra en liksom en gastropub i. Men den var ju stor, det var ju 700 kvadratmeter. Så det var ju väldigt mycket som hände på väldigt kort tid. Det så kan man väl konstatera det.
I SVT-dokumentären Hunger skildras Björn och Daniels arbete med sin stjärnrestaurang. Vid ett tillfälle är Björn i köket för att testa en ny rätt som de håller på att ta fram. En handfull kockar står samlade vid en köksbänk i rostfritt stål. De ser sammanbitna ut, troligen nervösa. Björn tar ett smakprov av fläskrätten och fäller sitt omdöme om sig själv och sitt team.
I fucked it. I overperfumed it with the pear seed oil. I killed the dish. Fuck. If the pork we're serving now is a 3-star dish, this is a McDonald's dish. Shite.
Det gick så jävla fort. På 20 månader stod vi där och så bara shit, nu går det ju inte att hoppa av eller bromsa. Och i början när du är ny företagare, jag tror det var 29 när vi liksom signade kontraktet på öppna restaurang. Man är ju liksom idag när jag tittar på 29-åringar så bara, fan drog jag igång och körde igång krogen och hade fixat finansiering från bank och finansiärer och så här. Det är ju liksom ungt på många sätt och vis. Och det, man hade ju gjort mycket mindre misstag om man hade väntat 10 år. Men det kan jag ju säga idag, det hade ju aldrig kroppen pallat att köra så hårt om man hade varit 39-40 istället för 29-30. Det, fan, det händer grejer på de där 10 åren.
Han känns som den där klassiska entreprenörstypen som har ett väldigt tunnelseende och ett ordentligt fokus och lite hård kanske och bara ska mot sitt mål till varje pris. Och det kostar säkert lite offer längs vägen, men det tycker jag nog att det är värt.
Och sen är det så här från början, du känner ju en press för att du har pantsatt din lägenhet, du har lånat pengar av människor och du, det är ju ett ansvar som kommer med det också. Och då blir det ju så här att man måste ju liksom hantera det och också.
Björn är småbarnspappa och lever tillsammans med sitt high school sweetheart, Sara. Han jobbar 6 dagar i veckan, från 7 på morgonen till 1 på natten. Hans enda lediga dag är söndagarna.
Ja, alltså den lediga dagen. Nej, men grejen var att när vi öppnade Franzén Lindeberg så då hade jag... min yngsta dotter var väl 1 år. Så att man försökte ju vila upp sig. Och sen var det ju försöka umgås med henne så mycket som möjligt. Laga kanske någon söndagsmiddag. Och för sen så... Ja, jag träffade ju bara henne på morgnarna. Så att det var att försöka umgås med familjen så mycket som möjligt. Men man var ju inte nice liksom, för man var ju så jävla sliten. Det är ju det blir. Tyvärr blir det ju ofta så här motsatt effekt, för man vill så mycket med den här dagen. Men på något sätt så klarar ju inte kroppen och knoppen av det. Så att det blir liksom ofta så en omvänd effekt, att du istället blir då liksom grinig eller liksom ting för att du är så sliten. Så att usch, nej, den tiden den var jobbig. Och det är tråkigt, för att det är också den tid liksom när ens barn är väldigt litet som liksom... Timingen var väl inte perfekt. Du hinner ju inte med allt. Det, är liksom, det finns ju bara 24 timmar på ett dygn. Och vill du nå en enorm framgång med företag, framförallt kanske i en låg marginalbransch som restaurangbranschen ändå är. Det går liksom inte att göra det där på 8 timmar. Det går inte. Så att ja, det är svårt. Det är svårt. Och framförallt om du är otålig och vill att saker ska hända på kort tid. Ja, då finns det ju bara liksom ett sätt, och det är ju att jobba ärslet av det. Jobba mer än dina konkurrenter. Det är det enda som går.
Innanför väggarna på Franzén Lindeberg utspelar sig runt 2012-2013 ett eget drama. Utåt sett är konceptet en succé. Gästerna slåss om borden på den lilla restaurangen. Men sprickan mellan de båda grundarna, Björn Franzén och Daniel Lindeberg, växer sig allt större. Något som skildras i SVT-dokumentären Hunger.
Man kan väl säga att jag har känt mig besviken på Daniel. Jag tycker inte att det har presterats på den nivån som man kan förvänta sig. För dålig snurr, fokus, energi och bytande av desserter. Jag har saknat en glöd, jag har saknat passion. Så att jag har känt att jag har blivit ensam i det här. Liksom.
Hunger är liksom lite plågsam att titta på. Det är som att bevittna en skilsmässa inför öppen ridå. Och då en skilsmässa där båda parter verkar må ganska dåligt.
Daniel vill inte bli intervjuad om det här idag. Men så här säger han i Hunger då 2013.
om någon liksom kritiserar dig på det sättet eller ifrågasätter dig på det sättet, så första känslan är väl att man blir ledsen liksom. Och så grubblar man ju väldigt mycket. Alltså själva huvudsyftet med det han var besviken på, liksom att vi inte bytte tillräckligt med desserter och inspirationen och glöden, det hade han ju rätt i. Den enda rimliga förklaring som jag kan komma fram till, det är väl att det grundar sig i någon slags prestationsångest liksom.
Vi gled ju sär under den tiden liksom. Vi utvecklades åt olika håll på något sätt. Och sen i och med att vi då skulle öppna ytterligare en restaurang som var då den här pubben, så blev det ju liksom, okej, vem ska göra vad? Det blev ju en rollfördelningsfråga. Och i den så hittade vi liksom aldrig rätt. Och till slut kom vi till en punkt där vi kände att det var liksom, antingen är det han eller så är det jag. Men nu är det dags att gå skilda vägar och göra varsin grej liksom.
Den våren berättar Björn Fransén för personalen att han och Daniel Lindeberg kommer att gå skilda vägar. Men ingen får säga något än.
Ja, men vi kom ju liksom till vägs ände och det märkte ju såklart personalen. Jag menar, spenderar vi 18 timmar ihop så märker ju de om liksom de två papporna inte fungerar ihop så att säga. Det märker de ju såklart. Det blir ju jättetydligt. Så att vi var ju tvungna att göra något.
A very good evening, ladies and gentlemen, and may I add another extremely warm welcome to the countdown of the world's 50 best restaurants.
På galan för de 50 bästa restaurangerna den sista april 2013 är Fransén där utan Lindeberg vid sin sida.
At number 12, it's Fransén Lindeberg from Stockholm in Sweden.
Fransén Lindeberg rankas som den 12:e bästa restaurangen i världen. Dagen efter skickas pressmeddelandet om uppbrottet ut. Från och med nu heter stjärnrestaurangen i Gamla stan bara Fransén. Slutet på Franséns och Lindebergs närmare 10 år långa kompanjonskap är också slutet på en vänskap. Daniel Lindeberg i Hunger.
Jag kommer inte att träffa Björn någon mer gång liksom. Det är inte så att jag skulle vilja springa på någon pika Maxi liksom. Jag skulle definitivt gå andra hållet liksom. Jag tror att han skulle göra samma sak. Fast jag tror vi skulle göra det av olika anledningar.
Nej, ingen kontakt idag. Vi har inte haft det sen vi kom överens om att gå skilda vägar. Och konstigt nog har vi faktiskt aldrig sprungit på varandra. Det här är ju länge sedan. Det måste ju vara 10 år sedan, eller vad är det? Vi har inte sprungit på varandra på typ 10 år. Det är ju helt sinnessjukt. Inställningen är väl lite liksom så här, I don't lose, I learn. Och vad lärde jag mig av det här? Nej men alltså, så fort man känner att så här, men fan, det är något, att ta det direkt innan det går liksom för långt, för då är det jävligt svårt att vända på skeppet efter det.
Björn Fransén driver restaurangen vidare och fortsätter att jobba stenhårt för att nå den tredje stjärnan.
Jag hade ju 9 år med 2 stjärnor där man varje år blev besviken liksom för att man pushade och satsade mot 3 men aldrig fick det liksom. Det är ju tvivel som byggs upp inom mig själv också, därför att det finns ju väldigt många restauranger med 2 stjärnor, men väldigt få restauranger med 3 stjärnor runt om i världen. Så det är ju ett minimalt nålsöga du ska igenom. Så det finns ju väldigt många kockar där ute som har 2 stjärnor och haft det jättelänge som liksom inte når 3. Och det där är en jobbigt, för man, då börjar man liksom till slut börjar man tydligt på sig själv att jag har inte det i mig. Man börjar överarbeta grejer istället.
Sommaren 2016 görs den sista serveringen på Fransén i Gamla stan. Augusti, året därpå, öppnar det som är den mest påkostade restaurangen någonsin i Sverige. I alla fall om man räknar per stol. Nu huserar Franzén en över 500 kvadratmeter stor byggnad fördelad på 3 våningsplan och med en takterrass. För de ekonomiska musklerna står affärskvinnan Antonia Axon Jonsson och riskkapitalisten Harald Mix.
Det här är ju två riktiga höjdare i svensk näringsliv och i finansvärlden. Antonia Axon Jonsson är en av Sveriges absolut rikaste personer. Och fjärde generationen i familjeföretaget som bland annat äger Axfood med Willys och Hemköp. Och Harald Mix är ju då en miljardär och riskkapitalist som bland annat äger företaget som står bakom batteriföretaget Northvolt. Och de här hoppar egentligen in i Franzén redan i Gamla stan och har betytt väldigt mycket för hur Björn har kunnat satsa. Och han beskriver också dem som både hans investerare men också hans mentorer.
Jag gjorde ju det man inte faktiskt ska göra. De hade ju varit och ätit, så jag hade ju kontaktuppgifterna. Så att jag hörde av mig till dem. Och det är ju så lite osnyggt att ringa upp en gäst liksom. Men vad fan skulle jag göra? Och sen fick till ett möte och träffa dem och prata och liksom presentera idén och visionen.
Björn förklarar för familjerna Axon Jonsson och Mix att han vill göra det ingen annan har lyckats med. Han vill bli först i Sverige med 3 stjärnor i Michelinguiden. Och han behöver deras hjälp.
Jag vet att båda två liksom förstår att det är inte alltid så lätt för en ung entreprenör att knacka på banken och säga hej, skulle jag kunna få låna lite pengar för jag ska göra det här som ingen annan har gjort förut. Så att de har varit väldigt stöttande i att liksom det här galna projektet. Men däremot så ska man ju säga att de här människorna är ju också så att i mycket av allt det de gör så är det ju i grund och botten så ska det ju finnas en affär. Det är inte så att det är en outtömlig kassa som de tycker är kul att liksom spola ner pengar i. Det är inte så det funkar, utan det är en professionell verksamhet. Den måste leverera resultat.
Bara att bygga den här restaurangen ska ha kostat omkring 75 miljoner kronor. Och om man tittar på den senaste årsredovisningen så omsatte ju då bara restaurang Franzén över 60 miljoner kronor och hade omkring 30 anställda. Och då får man ju tänka att de bara har plats för 23 gäster i restaurangen.
På den nya adressen erbjuds nu inte bara gastronomisk njutning utan en upplevelse som varar i timmar för den som har möjlighet att gå dit. Menyn är nu inte fullt så experimentell som den var i Gamla stan, men desto mer elegant. Här har de små konstnärliga rätterna från det nordiska köket fått asiatiska inslag.
Franzéns restaurang, den är ju väldigt styrd mot att ge gästen en fast upplevelse. Det du egentligen inte, du ska inte behöva välja, du ska i princip inte behöva tänka, du ska bara åka med.
Kommer in och då har de skapat ett väldigt speciellt universum där man först kliver in i en kolsvart hiss och så spelar de AC/DC's Back in Black och så åker man upp i det här huset och så blir hissen ljusare och ljusare tills man kliver ut.
Visar de råvarorna och du får ditt champagne och dina kanapéer så åker du ner. Så du kommer in i en så här väldigt japansk inspirerad matsal kan vi väl kalla det. Men de flesta sitter i en bardisk runt köket och så serveras du en massa små rätter.
Och så kommer man ut i en jättesnygg restaurang men som ändå är lite avslappnad. Man kan komma dit i gymnastikskor, vilket man inte gör på en trestjärnig krog i Paris direkt. Och sen sitter du upp på höga stolar och tittar på när den här maten görs i ordning och sen får du smakupplevelser som är enorma faktiskt.
Sen är det tillbaka upp för kanske lite dessert och veckor och sådär, va? Till den här loungen som de kallar den. Lite som ett elljusspår. Deluxe liksom någonstans ändå. Det kan man ju säga. Den här kvällen lägger jag mina egna val åt sidan och åker med i det som många kanske just nu anser är världens bästa restaurangupplevelse.
men det kanske ska sägas också att det här är ju ingen billig upplevelse direkt som vem som helst har råd med. Menyn är ju en bestämd avsmakningsmeny som man inte vet om i förväg och som kostar närmare 5000 kronor per person. Och då är det alltså utan vin och kaffe.
Så får Francén till slut sin tredje Michelinstjärna. Ett år efter att de flyttat till de nya lokalerna i City och 10 år efter att Francén Lindeberg slog upp portarna i Gamla stan.
Här i Ekonyheterna. Sverige har fått sin första trestjärniga krog i Guide Michelin. Stockholms restaurangen Francén som drivs av Björn Francén.
Det är ju såklart det ultimata som matlagare och krögare. Det är ju trestjärnor i Guide Michelin. Så att, nej, men det är som att slänga på ett vedträpp och brasa. Det flammar till. Det är extremt roligt.
Det var en kombination av nervöst, förväntansfullt och förvirrande. Jag hade ingen aning, men däremot så hade chefen för Guide Michelin hade jag haft kommunikation med i några dagar. För att jag hade med flit inte osatt. För att jag visste så här, om det är något stort som händer, då kommer de vilja ha mig på plats. Då kommer de börja jaga mig, och det gjorde de. Problemet var ju bara att jag hade tappat alla stjärnor för att vi hade bytt lokal. Så det var ju nollstjärnigt, och att gå från 0 till 2 på då, vad hade vi, ett halvår på oss. Det hade ju också varit bra. Och jag var rätt sliten efter att överhuvudtaget att ha fått upp den här restaurangen igen med allt vad det innebar. Vi hade jobbat häcken av oss under det där halvåret. Och sen hade det varit en väldigt tung flygresa hem för att alla någonstans förväntade sig att vi skulle sätta 3, vilket var liksom en jävligt svår grej att göra, men på något sätt så var det liksom att alla trodde det, tyckte det, tänkte det. Så här, när det väl blev officiellt att det var 3, så var det, om inte lika mycket så, eller mer, var det mer nästan lättnad än glädje. Konstigt nog. Eftersom man under så många år också hade försökt att få 3 i den gamla lokalen men inte lyckats, så började till slut ifrågasätta det själv. Att så här, jag kanske inte har 3 stjärnor i mig. Jag kanske inte kan laga 3 stjärnor mat. Jag kan laga 2 stjärnor men inte 3 stjärnigt.
Hugo Renberg igen.
På samma sätt som det är viktigt för Sverige att få ett Spotify eller få en Zlatan eller få en Robin eller Max Martin. Det höjer ju ribban för dem där under som helt plötsligt inser man. Jobbar jag stenhårt i köket så kanske jag också kan. Jag tror inte innan har man ju knappt vågat tänka så bland svenska krögare. Men nu, han kunde, så varför skulle inte hon eller han också kunna? Nu är ju Francén där med sina 3 stjärnor. Ute på Djurgården sitter Tommy Myllymäki och sliter som en tok för att det ska bli 3 stjärnor till Aira, som är också en jättefin restaurang. Det kommer garanterat bli Sveriges andra 3-stjärniga krog, tror jag. Men det hade ju aldrig hänt utan Björn Francén.
Med stjärnglansen kommer också pressen och förväntningarna. Har man fått en stämpel på sig som bäst, kan en fallen stjärna bli ett hårt slag.
Den pressen som är på något sätt jobbigast, det är ju pressen av att hela tiden behålla 3 stjärnor. Det är ju ungefär som att vinna en Oscar. Och sen måste du vinna den där Oscarn varje år för bästa manliga roll. Där är det inte så lätt liksom. Folk tror att, eller på något sätt känns det som att säga, ja men 3 stjärnor, det är lugnt liksom. Men det är väldigt olugnt. Jag tror inte att det finns någon affärsverksamhet där ute som har den pressen på sig att varje år så måste du liksom uppnå 10 av 10 eller 100 av 100, vilket innebär att ha 3 stjärnor. ett litet misstag, det blir ju jordens drama liksom här på restaurangen, att det ska analyseras och det ska liksom för aldrig mer upp, för aldrig liksom upprepas och hela den där grejen. Det måste vara perfekt hela tiden. Varje rätt till varje gäst i varje moment.
Kan du ge något exempel på något sånt drama? Alltså inte att du ska hänga ut någon, men liksom vad skulle det kunna vara? Liksom?
Nej, men exempel på saker som kan hända är ju till exempel att säga att du har en pudding som ska sätta sig. Den ska stelna med ägg och så är det någon som har vägt fel. Och det är ägggulan som sätter puddingen och så upptäcker du liksom shit, den sätter sig aldrig. Och om 10 minuter ska den serveras. Vad gör vi nu? Det tar liksom 40 minuter att göra en ny. Man kanske någon gång häller bubbelvatten där det är någon som ska stilla vatten. Ja, det är ju ett jätte no-no. Hur, och då måste man analysera. Hur kunde det hända? Och vad kan vi göra framåt för att det aldrig ska hända igen? Så varje liten sån här grej blir ju liksom enorma. Det blir enorma påföljder.
Och någon som inte är inne i den här branschen och inte på den här nivån kan väl kanske tycka att ja, men det kan ju inte vara hela världen att det blir bubbelvatten istället för stilla vatten. Kan man inte bara liksom be om ursäkt och ta ut glaset och komma in med ett nytt?
Jo, det kan man göra, men misstaget är ändå gjort. Och det som blir grejen då också, det är hur du hanterar misstaget. Jag vet till exempel när Edsbacka krog, jag jobbade där när de blev först i Sverige med 2 stjärnor. Och då var det så här, vi visste att det var Guide Michelin-inspektörer på bordet bredvid och så är det 4 personer som sitter liksom bredvid de här inspektörerna. Och precis när servitrisen kommer med maten till de här Guide Michelin-inspektörerna, sjukt nog så är det en gäst som spyr på golvet bredvid. Och hon snubblar på spyan och maten flyger all världens väg. Så att vi blev ju skitnervösa på restaurangen. Shit, vi kommer tappa den här stjärnan. Men istället det året så fick vi 2. Därför hur man då hanterade den här liksom incidenten. Det var så jäkla bra gjort. Att Gidden blev så imponerad. Att den påverkar liksom inte våran bedömning av om ni ska upp på 2 stjärnor eller inte. Men det är väl en sak direkt upp mot gäst. Men sen måste ju vi bakåt se till att vi har liksom kontrolldom på vägen som gör att det där liksom inte ska kunna hända. Jag kan tänka mig att piloter är jättetrötta på att sitta med sin checklista innan liksom. Men de gör det varje gång och det har man gjort liksom hur länge som helst. Därför att flygplan kraschar fortfarande, hur kan de göra det? De är hur safe som helst. Jo, ofta generellt då kan vi inte ta in Boeing som hade problem med sitt plan där. Så är det, så här, det är human error ofta som strular.
Att vara Björn Fransén idag är att ständigt vara på resande fot.
Hur länge tänker du att vi kör?
Ja, men det är helt upp till dig hur mycket tid du har.
Jag har ungefär 1 timme.
Okej, men då kör vi 1 timme.
För sen nu i morse så fick... jag var tvungen att åka till London.
Ja, oj.
Ja, det dök upp en krog i Tokyo. Så jag ska träffa en japan i Tokyo idag.
Dök upp en krog i Tokyo?
Ja. I morse. Så att jag var tvungen att boka på en flight och dra dit. Så att, ja, sorry.
Ingen fara. Men är du en krog ni eventuellt ska öppna? Eller?
Ja, precis. Exakt. En krog vi ska öppna i Tokyo. Är planen.
Den första internationella restaurangsatsningen var i Hongkong 2015. Därefter har Fransén vuxit med restauranger i Bangkok, Singapore, Marbella, London- och snart också i Dubai.
Om Dubai flyger som fan så kommer det skapa oändliga möjligheter internationellt, ännu mer internationellt för det här bolaget.
I Dubai ska Björn Fransén öppna 2 restauranger. Ett lyxigt brasseri och en riktig fin krog där det uttalade målet är 3 stjärnor.
Men det kommer också bli väldigt jobbigt och pinsamt om vi inte sätter de här krogarna nu. För det har också investerats en enorma summa pengar. Och jag är liksom, eftersom många år så har vi liksom jobbat med de här projekten, så att jag är liksom blivit privat vän med många av cheferna på hotellet och ägarna. Så det blir jävligt pinsamt om man inte levererar nu, eftersom man känner dem på privat plan också. Och det är jobbigt. I feel the pressure once again, kan man väl säga.
Satsningen i Dubai innebär kopiösa summor pengar.
Jag vet inte om jag får säga det. Men det är närmare en kvarts miljard svenska på två restauranger än det är 100 miljoner. Så att det gäller fan att sätta maten nu.
Och har du funderat någonting kring liksom det etiska med att Förenade Arabemiraten är ju ingen demokrati, det finns sharia-lagar, det är inte lika rättigheter, det är svåra förhållanden för gästarbetare och så vidare?
Ja, massor, precis på samma sätt som vi har funderat i länder som Hongkong och Shanghai där vi skulle ha öppnat och så vidare. Det är ju så här att det finns ju en sak man kan göra, och det är ju att konstatera saker. Det är ungefär som att vara supporter till ett fotbollslag, men det är jävligt lätt att stå på läktaren och gnälla liksom hur grabbarna eller tjejerna ska springa på plan. Eller så kan man ju ta sig ner på plan och försöka göra en förändring. Och det är ju precis det vi har gjort runt om i världen där vi har öppnat. Vi är, tar vi Singapore som ett exempel, så är vi, var vi först där med att öppna 4 dagar i veckan bara. Och så personalen jobbar bara 4 dagar i veckan där, vilket flera andra restauranger har tagit efter där nere. Det handlar om att tillsätta kvinnliga chefer, lika lön för alla.
Och i bygget nu med era restauranger där, vad vet du om förhållandena för dem som är med och bygger upp de här restaurangerna, alltså de hantverkarna, tänker jag, som jobbar med restaurangerna?
Nej, men det är en kille som heter Sean som är ansvarig där nere, som är från Australien, och de har ju sina egna hantverkare och sånt för att de bygger om hela tiden på hotellet. Och de hantverkarna bor på samma ställen som vår restaurangpersonal gör, i deras staff compounds med egna gym, pool och så vidare och så vidare. Så att just där vi är så vet jag att det är jävligt fair and square. Sen är det väl som alltid, alltså man läser vi hela tiden om ofantligt mycket större företag än Fransén, där ja, det går ju inte att kontrollera allting ner till liksom individbasis till slut. Det går ju inte liksom. Därför att jag försöker driva en restaurang. Det går inte. Så är det. Så att då handlar man ju att man måste lita på sin partner. Helt enkelt.
Och, men jag tänker, vad du har ju redan enorma framgångar här och är liksom en av...
Ja. Nej, vi ska ingenstans, Anton. Vi kan ligga kvar. Vi ska ingenstans.
Ja, nej, men du har ju redan som sagt enorma framgångar, inte minst med Fransén här i Stockholm, men också på andra håll i världen, och är utsett till en av världens bästa kockar. Hur liksom, vad driver dig då att öppna en restaurang i Dubai? För jag kan tänka mig att du visste ju ändå att det skulle kunna diskuteras liksom.
Massor av saker driver mig att öppna i Dubai. Dels att det är en möjlighet för framförallt min personal att utvecklas och komma vidare. Dels för att jag gillar Dubai själv att vara i. Så att den debatten är liksom ingenting mot alla de fördelar som det ger mig mitt företag och min personal. Och utifrån att svensk stat gör affärer med Emiraten, varför skulle inte jag kunna göra det? Alltså för mig är det en icke-fråga ur den aspekten. Varför ska jag ta ansvar för den moraliska kompassen som ska vara mycket högre än svensk stat? Det, jag förstår inte det. Faktiskt. Och det blir ju också sådär, ska man ha den på sig när man ska göra ett internationellt bolag, vilket vi är och växer fortfarande, det går ju att hitta något snart i varje land som inte känns helt PK. Så att jag vet inte vart till slut kan vi öppna liksom. Det är jättesvåra frågor. Men jag har inga problem med Dubai.
Hur mycket spelar pengarna in?
Jag har ju ett ansvar gentemot en massa människor med att kunna betala mina räkningar varje månad. Det är ju liksom, det är en affärsmodell. Så att ekonomi i ett land, framförallt i ett land som Sverige, där vi har ett enormt skattetryck, så ska det bli någonting över, så är ekonomi viktigt. Så är det absolut. Jag gör inte det här pro bono liksom. Det är ingen välgörenhetsrörelse vi sysslar med, för då skulle jag hellre vara på golfbanan och betala pengar för att vara på golfbanan än att jobba. Om det inte är så att det i slutändan finns en affär att göra. Det tog ungefär 10 år att få ekonomi i den här trestjärniga satsningen som var på Fransén.
Så jag kolla. Got some height, mate.
Torit. Nej, jag tror det är bra där, eller?
I provköket håller Björn på att testa en ny rätt tillsammans med sin högra hand, Charlie Benitez.
Kör lite citron.
Det är en fiskrätt som de började ta fram för några månader sedan. Någon nu gör den tredje och sista provlagningen av.
Jag tror att det är den tallriken vi ska ha. Men nu ligger det någonting under här som du ser att den går neråt. Det är det.
Krämen i botten är viktig alltså.
Hettan är bryter.
Ja, jag tycker det är bra.
Ska man gå ner en size på skockar eller? Blir det för mycket?
Nej, absolut inte. Kolla, jag har ätit halva och har en halv skocka kvar där. Jag tycker det är perfekt.
Vad bra med buskräs också, va?
Ja, det här är ju bara att köra.
Ja.
Det här är bara att köra, tycker jag.
Charlie Benitez har jobbat på Fransén i 11 år nu. Och är sedan länge en av Björns allra närmaste medarbetare.
Det är inte för alla kanske. Man måste ju ha lite tävlingsinriktad människa för att vara här, tror jag. Men det, skulle du jämföra det med någon sportsynonym, så är det här att spela i Real Madrid eller spela i Champions League-final varje dag. Vilket är otroligt tufft. Jag menar, vi har gäster på den här restaurangen här uppe som kanske har väntat i 2 år för att komma hit och äta. Eller har rest från hela världen för att komma hit och äta. Så det är klart att pressen är stor. Men på ett positivt sätt. Man får omväxla energin till ett positivt sätt. Björn är grym på att hitta nya sätt eller nya idéer på hur vi kanske ska jobba. Om det är en rätt eller en smakkombination.
Du byter tallrik och lägger till lite grejer och tar bort en annan grej och sådär. Så att nu är den där. 10 av 10.
Michelinstjärnorna delas ut någon gång på våren varje år. Och i år så var det mellan den första och den andra intervjun som jag gjorde med Björn.
Jag tycker det känns bra, men man vet aldrig. Det är det som är grejen med Guide Michelin. Det är att du inte vet. Det är liksom det de har gjort i sin grej. Du har ingen aning.
Hugo Renberg menar att det kan kosta en hel del, även ekonomiskt, att bli av med en stjärna.
Ja, men att tappa en Michelinstjärna kan ju vara väldigt, väldigt kostsamt. Det är dels för krögaregot, men också ekonomiskt, för att det innebär att du tappar väldigt mycket lyskraft. Då vänder sig de matintresserade till någon annan som är på väg upp istället. Så det kan ju vara förödande.
Nej, det finns en enorm press det där. Och jag menar, det är ju kockar i Frankrike som har tagit livet av sig. En där gick rykten om att han skulle förlora trean, vilket han inte gjorde, och sköt sig själv i huvudet. Sen hade väl han andra problem också. Får man ju hoppas. Och så vidare. Så att det är en enorm press.
Det Björn pratar om här, det är att de senaste decennierna så är det två franska stjärnkockar som har tagit livet av sig. Och i båda fallen var det i samband med att de förlorade stjärnor. Och det här har lett till att Michelinguiden har ändrat i sina rutiner så att de nu alltid tar kontakt med restauranger som förlorar stjärnor och kanske besöker dem och sitter ner med kocken och försöker förklara varför. Och ingen kan förstås säga att de här kockarna tog livet av sig just därför, men närstående till dem tror ändå att det spelade in.
Du är aldrig bättre än din senaste service, så är det ju liksom. Det är ju en enorm press och många vill ju inte leva under den pressen. Det ska ju till speciella personer, tror jag. Sådär. Och sen är det också många som orkar med att göra det framgångsrikt. Tror jag är den typen av personer som har en förmåga att bara lägga den där pressen åt sidan och göra det de gör av ren och skär glädje och passion. Liksom. Och så får det gå som det går och då brukar det ju gå ganska bra. I längden liksom.
Så kommer dagen 2024 då årets stjärnor ska strösslas över de få utvalda.
Welcome to the 2024 Michelin Guide ceremony for the Nordic countries. How are you?
Björn Franzén är inte på plats. Han är på sin dotters fotbollsmatch, men har sin högra hand Charlie i en snäcka i örat.
And receiving three Michelin stars is a huge, huge accomplishment. But maintaining them from one year to the other is even harder. So now, I am particularly pleased to announce another great news. All the three Michelin stars restaurants in the Michelin Guide Nordic Countries 2024 have maintained their distinctions.
Congratulations! That's amazing! Wow!
Björn och hans team kan andas ut. De får än ett år med tre stjärnor.
Well done, chefs! I know you sacrifice a lot and work hard. A huge congratulations.
Yes, huge congratulations.
Lättnaden över att inte ha förlorat någon stjärna tycks även det här året vara större än glädjen.
Men ibland slås jag av att det är liksom en jäkligt häftig resa att jag är inte uppväxt med några stålar och liksom, det har liksom inte varit enkelt att öppna. Det var ju jättehelvete att öppna den första restaurangen som var liksom typ Sveriges minsta. Men det ibland slås av att det är rätt häftigt att se sitt namn när man åker förbi till exempel på Harrods och så har de skyltat upp hela liksom, står i Studio Franzén liksom, man garvar ju liksom. Men jag slås än idag bara av Franzén att så här, att någon faktiskt lyfter på luren, slår ett nummer för att ringa till min restaurang för att boka bord och komma hit. Jag tycker att det är jävligt ballt.
Björn är nu mer företagsledare och entreprenör än kock. Även om han är högst involverad i att arbeta fram nya menyer så är han i princip aldrig i service längre.
Att, ja, men det där är ganska likt också som du tar designers. Liksom. Jag menar, Giorgio Armani sitter ju inte och syr kostymerna själv.
Han gör kokböcker och varit med och tagit fram och satt sitt namn på en gin, glas, kaviar, bestick, tvål, moraknivar och senast ett franskt rödvin.
Jag tycker inte att det är superkul att hålla på och laga mat hemma och såna här grejer. Utan det är det kreativa och sen göra något ihop som grupp. Och hela den här gruppdynamiken och så här, det är det som jag tycker är väldigt kul. Jag har en massa kockkompisar som liksom tycker det är skitkul att stå och laga mat hela semestrarna. Skulle inte tro det. Alltså, nej. Jag tycker det är roligare att ligga och kolla på en fotbollsmatch eller spela golf än vad jag tycker att det är att stå och laga mat när jag är ledig. Och det tror jag att jag hade tyckt. Alltså, så här, man kan ju tänka sig, ja men du håller ju på med mat hela dagen, det är inte så konstigt att du tror att nej, men det hade nog inte spelat någon roll om jag liksom sålde alla restauranger och så vidare. Jag hade ändå inte tyckt att det var roligare att stå och laga mat där hemma än vad jag tycker att det är att göra andra saker i livet.
Vad drömmer en man med stjärnrestauranger och ett krogimperium om? Vilket är hans nästa mål? Svaret verkar finnas på andra sidan Atlanten.
Jag blev jäkligt inspirerad när jag var i New York. Alltså, det har varit jäkligt coolt att få testa att göra typ ett brasseria story i New York. Men det är svårt den där stan. Den är tuff. Det finns ju liksom inte en enda utländsk krögare som liksom inte bor i New York eller baserar där som faktiskt har lyckats. Alla har ju flygit ut på 6-8 månader. Det är helt sjukt. New Yorkers alltså. Den är på liksom to-do-listan. Det verkar skitsvårt. Så det där blir jag lite hetsad av.
Och vad tror du det är som gör att du har kommit dit du är idag?
Alltså, jag tror att det är några saker. Jag är envis som fan. Jag är bra på att omge mig med bra människor. För det är ju så här att det går ju inte att göra det här själv. Det är ett lag som gör det. Och sen har jag jobbat jättehårt. Och också mycket. Jag har offrat extremt mycket.
Vad är det du har offrat?
Nej, men dels har man ju offrat mycket med familjen. Men sen har du ju offrat mycket. Du är liksom noll hobbies. För då är det noll, du har ingen tid. Du har inte tid att träffa kompisar. Så att det är så här, ditt liv består bara av jobb och sen lite familj. Ingenting annat. Jag har aldrig varit iväg, golf tycker jag är roligt. Jag har aldrig varit iväg liksom under hela den här perioden på en golfresa med polarna liksom. De har ju slutat fråga, bara du, ska du med på det här eller... Polare som åker på skidresa i Alperna eller liksom, men det är så, folk frågar ju liksom inte ens, eller nu är det annorlunda för nu är vi i en annan situation, men det tog ju liksom under 10-15 års tid var det ju aldrig någon som frågade ens, för att, så här, det var ju bara nej hela tiden, nej jag jobbar därför att konceptet med att driva restaurang också, det är ju på ett sätt att det är öppet och du jobbar när andra människor är lediga, inklusive din egen familj.
Är det värt det?
Det är en million dollar question. Är det värt det? Jag tror att det är så här. Om man känner att man liksom har ett kall för någonting. Liksom, att du är duktig på något och du tycker att det är jävligt roligt. då blir det också svårt att så här, vem blir du om du inte gör det här? Vilken människa blir du då? Blir du en nice människa då? Jag tror inte det. Det har inte funnits någon annan väg. Faktiskt.
Du har hört P3D med mig, Vendela Lundberg. Och det här avsnittet gjordes av Sally Henriksson våren och hösten 2024. Ljudmix gjorde Fredrik Nilsson. Tack för att du lyssnade på det här programmet. Och vill du höra mer från gastronomins värld så kan jag tipsa om ett tidigare P3D om kocken Anthony Bourdain.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.